Now, a few more things should be said about the interpretation of the book before we go to the text itself.
Vi ska säga ytterligare ett par saker om själva tolkningen av boken innan vi går in på texten.
We all know that in the book of Revelation the Apostle John operates with symbols and pictures.
Vi vet alla att aposteln Johannes använder sig av en rad bilder, symboler och tal.
Now these pictures must be interpreted by us.
Och dessa bilder måste tolkas av oss.
Sometimes the text itself tells us exactly what the symbol means.
Ibland så säger texten direkt vad symbolen eller bilden betyder.
We have had a number of examples of that already.
Vi har redan givit en rad exempel på det.
The seven stars are the seven angels of the seven churches.
De sju stjärnorna till exempel är de sju församlingarnas änglar eller pastorer.
And the seven candlesticks are the seven churches themselves.
Och de sju ljusstakarna är de sju församlingarna själva.
So about the interpretation of such symbols there could be no question at all between Christians.
Så när det gäller tolkningen av sådana symboler så kan det inte finnas några olikheter bland kristna.
Sometimes the immediate context makes it completely clear what the symbol is.
I andra fall så är det själva sammanhanget som omedelbart gör det klart vad bilden eller symbolen betyder.
I hope that you've all read the first two chapters of the book.
Jag hoppas att ni har förberett er med att läsa de första kapitlen av boken.
Now in the first chapter John tells us about a vision that he had of the Lord Jesus.
I första kapitlet talar ju Johannes om den syn han har fått ifrån Herren Jesus.
No one needs to tell us who this majestic figure with a sword coming out of his mouth is.
Det är ingen som behöver tala om för oss vem detta majestät är ur vars mun det kommer ett svärd.
In fact, when you finish reading chapter 1, I'm sure that every single Christian will become convinced that this must be the Lord Jesus.
Sedan man har läst igenom kapitel 1 så måste det stå helt klart för varje kristen att denna person är Herren Jesus själv.
In fact, this is so certain that I think that most of us don't even realize that Jesus' name has never once been mentioned in the whole section.
Själva verket är det så klart och så visst att de flesta av oss inte tänker på att namnet Jesus inte ens är nämnt i hela avsnittet, bortsett då från själva rubriken.
But we will look at that vision in a little more detail in a few moments.
Vi ska se på denna syn ytterligare lite senare.
Sometimes the whole context of Revelation makes the symbol very clear.
I andra fall kan det vara så att hela uppenbarelsebokens sammanhang klargör vad bilden betyder.
In chapter 20 we read of a great chain with which Satan is bound.
I kapitel 20 till exempel läser vi om en stor kedja med vilken Satan är bunden.
This must be something, a symbol of something that keeps the devil from doing what he would like to do.
Det måste vara en symbol för något som hindrar Satan att göra det som han vill göra.
But in chapter 12 we are told that the devil's power is destroyed by the word and by the blood of the lamb.
Och i kapitel 12 får vi veta att Satans makt förstörs av ordet och lammets blod.
And a person who has read chapter 12 coming to chapter 20 will know that the chain which binds Satan is the word of God and the blood of the lamb.
Och den som har läst kapitel 12 och sedan kommer fram till kapitel 20, han måste alltså veta, han bör kunna veta att den kedja som binder Satan är alltså Guds ord och lammets blod.
Sometimes the rest of the Bible helps us to understand certain symbols.
Vi har alltså sagt ibland är det den närmaste sammanhanget som klart visar ibland hela bokens sammanhang. Och i andra fall kan det vara hela det bibliska sammanhanget som gör det visst och klart vad bilden betyder.
Yeah, that was a lot of Swedish words for a few English ones. To give you one example of how the rest of the Bible makes some of the symbols clear.
Vi ska nu ge ett exempel på det sistnämnda, hur resten av Bibeln klargör vad bilderna betyder.
In chapter 1, John sees the Savior with a sharp sword coming out of his mouth.
I kapitel 1 ser Johannes frälsaren med ett skarpt svärd kommande ut ur munnen.
Anyone who has read Hebrews chapter 4 verse 12 ought to know what is meant by that sharp sword.
Alla som har läst Hebreerbrevet 4:12 bör förstå vad som menas med detta skarpa svärd.
There we are told that the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword.
Där får vi veta att det är Guds ord som är levande och kraftigare än något tveeggat svärd.
And when we put this passage together with John's vision, it becomes clear also why the sword comes out of Jesus' mouth.
Sätter vi dessa båda ställen tillsammans i brevet 4:12 och i Uppenbarelsebokens första kapitel, så förstår vi varför svärdet kommer ut ur munnen.
We might expect that he would hold the sword in his hand.
Vi hade ju annars väntat oss att han skulle hållit svärdet i handen.
But what comes out of Jesus' mouth is his word.
Men det som kommer ur Jesu mun, det är hans ord.
And the word is the weapon with which Jesus overcomes his enemies.
Och ordet är det vapen med vilket Jesus besegrar fienderna.
Or to take another example of how the rest of the Bible helps to make some of the symbolism clear.
Vi kan ta ytterligare ett exempel på hur resten av Bibeln klargör vad bilderna betyder.
When John sees Jesus for the first time in the vision, he sees him walking in the midst of seven golden lampstands or candlesticks.
När Johannes första gången ser Jesus i sin syn, så ser han honom vandra mitt ibland de gyllene ljusstakarna.
So in the middle stands Jesus, and around him are the seven churches.
I mitten står Jesus, runt omkring honom är de sju församlingarna.
I'm sure that many Christians, when they see that picture, think of the words of the Savior.
Jag är säker på att många kristna, när de ser detta framför sig, tänker på frälsarens ord.
Where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them.
Där två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.
So the vision simply tells us that Jesus is with his church here on this earth.
Så denna syn lär oss helt enkelt att Jesus är med sin församling här på jorden.
And what is said here in a symbolic way,
och det som här uttrycks på ett symboliskt vis,
is exactly the same thing that the Lord Jesus told his disciples before he left them.
Är exakt det som Jesus sa till sina lärjungar innan han lämnade dem.
When he gave them the promise, "Lo, I am with you always, even unto the end of the world."
Då han gav dem löftet, "Se, jag är med er alla dagar intill tidens ände."
A few things might also be said about the numbers in the book of Revelation.
Det ska också säga ett par saker om talen i Uppenbarelseboken.
The most common number in the book of Revelation is the number 7.
Det vanligaste talet är talet 7.
This number 7 occurs not only in this way that it is directly mentioned.
Det förekommer inte bara på det sättet att det är uttryckligen nämnt.
But as you noticed from the outline that was given to you this morning,
som ni har lagt märke till i den här överblicken ni har fått över hela boken,
the book is divided into 7 sections.
Så kan hela boken, är boken indelad i 7 huvudavsnitt.
And each of the first 5 sections again is divided into 7 sections.
Och vart och ett av de första 5 är också indelat i 7 avsnitt.
Now, on the second page that you received this morning,
och det andra bladet som ni har fått idag på morgonen, det som ser ut så här,
you have an example of how each one of the 7 letters again is divided into 7 parts.
Så kan ni se hur vart och ett av de 7 sändebreven i sin tur är indelat i 7 avsnitt.
There are in the book 7 benedictions.
Det finns i boken 7 välsignelser.
That is 7 passages that begin with the word salig är.
Alltså 7 avsnitt som börjar med orden salig är.
You might want to look at them.
Vi kanske ska påpeka var de finns.
The first one you find in chapter 1 verse 3.
Först kapitel 1 vers 3.
Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy.
Salig är den som får uppläsa denna profetias ord, och salig är de som får höra dem.
The next one is in chapter 14, verse 13.
Nästa gång kommer detta i kapitel 14, vers 13.
I would read them in English, but just read
them. Saliga är de döda som dö i Herren härefter.
The next one is in chapter 16, verse 15.
Tredje gången kommer kapitel 16, vers 15. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder så att han icke måste gå naken och man får se hans skam.
The next one is chapter 19, verse 9.
Nästa gång är kapitel 19, vers 9. Saliga är de som är bjudna till lammets bröllopsmåltid.
The next one is chapter 20, verse 6.
Och sedan i kapitel 20, vers 6. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen.
The next one is chapter 22, verse 7.
Och så i kapitel 22, vers 7, Salig är den som tar vara på det profetians ord som står i denna bok.
And again in verse 14 of the same chapter.
Och slutligen och sjunde gången i vers 14 i kapitel 22. Saliga är de som två sina kläder för att få rätt att äta av livets träd och gå in i staden genom dess portar.
So if you count them, you'll find out that there are exactly seven of that type of passages.
Om ni räknar dessa ställen så får ni det till
sju. Sometimes there's a sevenfold arrangement in the text.
Och ibland så är det en sjufaldig komposition i texten.
For example, in chapter 5, verse 12.
Till exempel i kapitel 5, vers 12.
Discount the number of then it's blessings that are spoken on the name over the name of Jesus in that verse.
Om ni räknar det välsignelse som här talas om i vers 12, lammet som blir slaktat är värdigt att mottaga makten, rikedom, vishet, starkhet, ära, pris, lov.
Seven words of benediction spoken concerning the Savior. The same thing is true in chapter 7, verse 12.
Det samma gäller i kapitel 7, vers 12. Där står det lovet, priset, visheten, tacksägelsen, äran, makten, starkheten.
So it's obvious already from the arrangement of the book that the author has a fondness for the number seven.
Det är alltså helt uppenbart av själva kompositionen att talet sju står i centrum för författarens intresse.
The number seven itself is used about 40 times in the book.
Själva talet, talet är uttryckligen nämnt, det händer 40 gånger i boken.
With the exception of the references to the beast with seven heads.
Med undantag för hänvisningen till vilddjuret med de sju huvudena.
All the references where in which the number seven occurs have something to do with God's relationship with the world.
Så används talet sju varje gång om Guds förhållande till världen.
Especially to his church.
I synnerhet hans förhållande till församlingen.
And that is not something new in the letter in the book of Revelation.
Det är inte något egenartat bara för Uppenbarelseboken.
As you know, the number seven is the number of the Old Testament covenant.
Som ni vet så är talet sju talet för gamla förbundet.
The seventh day was a holy day.
Den sjunde dagen var en helig dag.
The seventh month was a holy month.
Den sjunde månaden var en helig månad.
The seventh year was a holy year.
Det sjunde året var ett heligt år.
At the great festivals, the standard sacrifices were seven bullocks.
Och vid de stora festerna, gudstjänstfesterna, så var det sju offerdjur som skulle slaktas.
Every year there were seven major festivals.
Varje år var det sju större fester.
And so we would certainly not be far from the truth if we say that also in the book of Revelation, seven is the number of God's covenant with men.
Och därför är vi inte långt från sanningen när vi säger att också Uppenbarelseboken är talet sju, talet för förbundet med människorna.
The only difficulty we have is the fact that sometimes the number seven is used in connection with the great enemy of the church.
And the problem we have is that ibland används talet sju i förening med församlingens store fiende.
It might the use of the number seven in that connection might be explained by referring to the devil's desire to be like God.
En förklaring skulle kunna vara den att djävulen önskar förskapa sig till ljusets ängel. Han vill bli som Gud och därför används talet sju om honom.
Another common number in the book, which obviously has something to do with the number seven, is the number three and a half.
Ett annat tal som är vanligt och som har att göra med talet sju, det är ju talet 3.5.
There are a number of variations of this number.
Det talet förekommer i flera variationer.
The book talks, for example, of 3.5 years.
Boken talar om 3.5 år.
But then it also speaks of 42 months.
Men den talar också om 42 månader.
But 42 months is 3.5 years. 42 months is 3.5 years.
Om ni nu dividerar så finner ni att 42 månader är precis detsamma som 3.5 år.
And the book also speaks of 1260 days.
Och boken talar också om 1260 dagar.
But 1260 days is again 42 months.
Och det är återigen detsamma som 42 månader.
So these numbers are really the same number. 3.5, 42 and 1260.
Det är alltså samma tal egentligen när det står 3.5 år eller 42 månader eller 1260 dagar.
The number 3.5 is always associated with evil.
Talet 3.5 hör alltid ihop med det onda.
Maybe we can say that the number 3.5 stands for the broken covenant.
Kanske skulle vi kunna säga att talet 3.5 står för det brutna förbundet, alltså om man bryter 7:92.
Another very common number is the number 12.
Ett annat vanligt tal är talet 7.
Det är talet 12. There are many variations of that number also.
Det finns också en rad varianter på det talet.
It occurs in the number 24.
Vi har det talet 24.
Or 144,000.
Eller 144,000.
Which is 12 times 12 times 10 times 10 times 10.
Vilket ju är 12 gånger 12 gånger 10 gånger 10 gånger 10.
And the number 12,000 also is used.
Och talet 12,000 används ju också.
Every time the number 12 is used,
varje gång talet 12 används,
in a context which is clear,
i ett sammanhang som är helt klart,
it is always used in reference to the church.
Då används det alltid under hänvisning till församlingen.
And we can be certain that 12 is the number of the church.
Och vi kan vara vissa om att 12 är församlingens, kyrkans tal.
The number 4 is always associated with this earth.
Talet 4 hör alltid ihop med denna världen.
And the number 10 seems to be the number of completeness.
Och talet 10 tycks vara fullhetens tal.
Now let's take a look at the book itself.
Efter detta ska vi nu gå till bokens text.
The first three verses of chapter 1 are really the title page of the book.
De första tre verserna i boken, det är själva rubriken till hela boken.
The title that we have in our Bibles today says the revelation of John.
Vi har rubriken Johannes uppenbarelse i våra biblar.
This is not the name that John himself gave to the book, however.
Men det är inte det som egentligen står i texten, det är Johannes själv, det ord uttryck Johannes själv använder.
In the text itself it says that this is the revelation of Jesus Christ.
I texten står det, detta är en uppenbarelse från Jesus Kristus. Alltså det skulle heta då Jesus Kristi uppenbarelse.
And John says that God gave the revelation to Jesus.
Och Johannes säger att Gud gav uppenbarelsen till Jesus.
And Jesus then gave the revelation to John.
Och Jesus gav sedan uppenbarelsen till Johannes.
And then John obviously gives it to the man who reads the book.
Och Johannes ger den sedan till de som läser boken.
And the man reads to the book, reads the book to the hearers.
Och den som läser boken ger det vidare till åhörarna.
These first verses remind us very much of the Old Testament prophets.
De här inledande verserna påminner oss om de gamla testamentliga profeterna.
They usually introduce their book by the same sort of description.
De inleder sina böcker med en liknande beskrivning.
For example, in Isaiah chapter 1 verse 1, the prophet Isaiah says,
till exempel i Jesaja 1:1 säger profeten Jesaja,
the vision of Isaiah the son of Amos which he saw concerning Judah and Jerusalem in the days of Uzziah, Jotham, Ahaz and Hezekiah kings of Judah.
Detta är Jesajas uppenbarelse, det Jesaja Amos såg angående Juda och Jerusalem i dessa fyra konungars tid som nyss nämndes.
You notice that John says, that Isaiah says that he is making known the things which he saw and he calls his book the vision.
Ni lägger alltså märke till att Jesaja säger att han kungör det som han har skådat, det han har sett. Och han kallar sin bok det som är skådat eller en syn.
And in verse 2, John also says that the things which he is writing about here are the things which he saw.
På samma sätt säger Johannes här att det han skriver om här, det är det som han har sett, allt vad han själv har sett.
John says, however, that what he saw was a revelation.
Och Johannes påpekar att det han såg, det var en uppenbarelse.
The word which is translated revelation really means pulling away the veil on something.
Det ord som är översatt med uppenbarelse, apokalyps, det betyder ordagrant att man drar bort någonting.
So that you can see what was hidden by the veil.
Så man kan se vad som fanns bakom slöjan som man drar undan.
These first verses also are a very definite claim to inspiration.
De här inledande verserna gör också ett bestämt anspråk på inspiration.
John clearly says that what he is writing here is something that he received from the Lord Jesus.
Johannes säger här klart att det han skriver, det är vad han har fått mottaga från Herren Jesus.
He also describes himself as one whose testimony consists of the word of God.
Han beskriver sig själv som en som har ett vittnesbörd från Gud. Det är Guds ord.
And when he says, blessed is the one who reads and the one who hears the words of this prophecy and keeps what is written there in it, he reminds us certainly of the words of Jesus, blessed are they that hear the word of God and keep it.
När han säger, salig är den som får uppläsa denna profetias ord och salig är det som får höra dem och som tagar vara på vad där är skrivet, då påminner han ju om samma ord som Jesus säger, salig är den som tar vara på mitt ord och håller det.
It is obvious that John expects the readers to accept what he is saying here as God's word.
Det är uppenbart att Johannes förväntar sig att de som läser ordet tar emot det så som Guds ord.
The book proper begins in verse 4 with a greeting sent by John to the seven churches.
Själva boken börjar sedan med vers 4 och det börjar med en hälsning till församlingarna.
This greeting runs from verse 4 to verse 8.
Den hälsningen omfattar vers 4 till och med vers 8.
We probably should read it.
Vi behöver läsa igenom det. Johannes hälsade 7 församlingarna i provinsen Asien. Nåd vare med eder och frid ifrån honom som är och som var och som skall komma. Så och från de 7 andar som stod inför hans tron. Och från Jesus Kristus det trovärdiga vittne. Den förstfödde bland de döda. Den som är härskaren över konungarna på jorden. Honom som älskar oss och som har löst oss från våra synder med sitt blod och gjort oss till ett konungadöme, till präster och sin Gud och fader. Honom tillhör äran och väldet i evigheternas evigheter. Amen. Se, han kommer med skyarna och alla ögon skulle se honom, ja och deras som har stungit honom, och alla släkter på jorden skulle jämra sig vid hans åsyn. Ja, amen. Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och som var och som skall komma, den allsmäktige.
We are accustomed to dividing the New Testament into the Gospels, the historical books, the epistles and the book of Revelation.
Vi är vana vid att indela Nya Testamentet i evangelierna eller de historiska böckerna och i breven och i uppenbarelseboken.
But it's very obvious that the book of Revelation is also a letter.
Men det är helt klart att också uppenbarelseboken är ett brev.
It begins exactly the way the letters of Paul begin.
Det börjar precis på samma sätt som Paul i brev börjar.
John to the seven churches, grace and peace.
Johannes till de 7 församlingarna, nåd och frid.
Where Paul usually says, grace be unto you and peace from God the Father and from our Lord Jesus Christ.
Och Paulus säger i regel, nåd vare med eder och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus.
John says, grace and peace be to you from him that is and that was and that is to come and from the seven spirits which are before the throne and from Jesus Christ, the faithful and true witness.
Och Johannes säger, nåd och frid från honom som är och som var och som skall komma och från de 7 andra som står inför hans tron och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet.
If we look at this whole section from verse 4 to verse 6,
om vi ser på hela avsnittet vers 4 till och med vers 6,
we notice a threefold arrangement of the material all the way through.
Så ser vi en trefaldig sammanställning av innehållet rätt igenom.
So first of all, grace and peace from him that was and from the seven spirits and from Jesus Christ.
Först då, nåd och frid från honom som är och som var och från de 7 andarna och från Jesus Kristus.
The first person from whom greetings are, from whom grace and peace are extended.
Den första person från vilken nåd och frid tillönskas dem.
Is described by three phrases.
Beskrivs med tre meningar.
The one who is and the one who was and the one who is coming.
Han som är, han som var, han som ska komma.
Jesus also is described in verse 5 with three phrases.
Också Jesus i vers 5 beskrivs med tre uttryck.
The faithful witness, the firstborn of the dead and the ruler of the kings of the earth.
Det trovärdiga vittnet, den förstfödde bland de döda och för det tredje den som är härskaren över konungarna på jorden.
And then again, this is followed by a threefold description of Jesus on a different level.
Och sen följer därpå en trefaldig beskrivning av Jesus på en annan nivå.
To the one who loved us and washed us from our, and the one who washed us from our sins and the one who made us a kingdom.
För det första honom som älskar oss, för det andra han som har löst oss från våra synder med sitt blod, för det tredje han som har gjort oss till ett konungadöme, till präster och sin Gud och Fader.
The only real difficulty that we have in this section is the reference to the spirit, seven spirits which are before the throne.
Den enda svårigheten vi har i det här avsnittet är vers 4, hänvisningen till de sju andar som står inför hans tron.
This morning I referred to the fact that we can often read the book of Revelation the way you work a crossword puzzle.
Jag sa på förmiddagen att man kan läsa Uppenbarelseboken på det sätt som när man arbetar med ett korsord.
Now, the clearest phrase here is from Jesus Christ.
Det klaraste ordet uttrycket just här är från Jesus Kristus.
It is also very clear that the first phrase, from him that is and that was and is to come, must refer to God the Father.
Det är också klart att det första uttrycket, honom som är, som var, som skall komma, att det syftar på Gud Fader.
So in the first phrase, God the Father is spoken of. In the last phrase, certainly God the Son is spoken of.
Så det första uttrycket är Gud Fader, och i det tredje har vi Sonen, Jesus Kristus.
And the fact that the seven spirits which are before the throne are placed on the same level with the Father and the Son.
Och det faktum att de sju andarna som står inför hans tron står på samma nivå som Fadern och Sonen
should certainly convince us that the seven spirits which are before the throne must be a reference to the Holy Ghost.
Bör göra det helt klart för oss att hänvisningen till de sju andarna som står inför hans tron bör sitta på den helige Ande.
The question that arises then is why should the Holy Ghost be called the seventh spirit which are before the throne?
Då väcks frågan, varför ska då den helige ande kallas för sju andar som står inför hans tron?
The only answer to that question that I can think of is found in Isaiah chapter 11 verse 2.
Det enda svar som jag kan tänka på till den frågan, det finner vi i Jesaja 11 vers 2.
There the Holy Spirit is described in a sevenfold way.
Och där beskrivs nämligen den heliga ande på ett sjufaldigt vis.
He is called first the Spirit of the Lord.
Först kallas han Herrens ande.
Secondly the Spirit of Wisdom.
Sedan vishetens ande.
Thirdly the Spirit of Understanding.
Och det tredje förstånds ande.
Fourthly the Spirit of Counsel.
Och det fjärde råds ande.
Fifthly the Spirit of Might.
För det femte starkhets ande.
Sixth the Spirit of Knowledge.
För det sjätte kunskaps ande.
And seventh the Spirit of the Fear of the Lord.
Och för det sjunde fruktans ande.
I can think of no other reason why he should be called, why the Holy Ghost should be called the seven spirits except this particular passage.
Jag kan inte komma på något annat skäl till att den heliga ande här kallas för de sju andar annat än just det här Jesaja 11.
But I'm convinced that if in the first line you have a reference to God the Father.
Men jag tycker om att när du först har en hänvisning till Gud Fader.
And in third place you have a reference to God the Son.
Och i tredje fallet en hänvisning till Gud Sonen.
A Christian who believes in the doctrine of the Trinity will be convinced also that the seven spirits must be the Holy Ghost.
Så blir en kristen som är övertygad om att Gud är treenig, att hänvisningen här till sju andar måste syfta på den tredje personen i gudomen.
While the word three is not used in the number three is not used in the book.
Själva talet tre används aldrig i boken.
And for that reason I didn't speak of it when I spoke of the numbers in the book of Revelation.
Därför nämnde jag inte talet tre när vi gick igenom sådana tal som förekommer i boken förut.
Yet there are some commentators who say that the number three is the number of God.
Det finns en del kommentatorer som säger att talet tre är Guds tal.
And if we look at this threefold arrangement here, there might be some reason for saying that.
Och när vi ser på den här trefaldiga presentationen av innehållet i texten, så vissa skäl för den saken.
And there's an interesting suggestion that is made by some of the commentators in this connection.
Det finns en del intressanta förslag som görs av några kommentatorer när det gäller det här.
Whether it is valid or not, I don't know.
Om det är bra eller inte är svårt att säga.
But we saw that four is the number that is associated with the earth.
Vi har sett förut att talet fyra hör samman med världen.
And if three is the number of God.
Och om det tre är talet för Gud.
Then when we put together the number for God and number for the earth, we get the number seven.
Så får vi talet sju om vi tar samman talet för världen fyra och talet för Gud tre.
Whether this is correct or not, it is at least interesting, I think.
Om detta nu är korrekt eller inte, svårt att säga, det är i varje fall intressant.
So when God, whose number is three,
så om Gud som har talet tre,
And the earth, whose number is four.
Världen, som talar fyra.
Put together, we have the number seven, which is the number of the covenant.
Kommer tillsammans så får vi talet sju som är förbundet tal.
It's interesting also to look at, again at verse 6.
Det är intressant också att se närmare på vers 6.
There John says that Jesus, who loved us and washed us from our sins in his own blood, has made us a kingdom.
Där säger Johannes att Jesus, som har älskat oss och löst oss från våra synder med sitt blod, han har gjort oss till ett konungadöme.
He does not say he will make a kingdom for us sometime in the future.
Han säger inte att han ska göra åt oss ett tusenårsrike, ett konungadöme någon gång i framtiden.
This is something he has already done for us.
Utan det är någonting han redan har gjort för oss.
He has made us kings now.
Han har gjort oss till konungar nu.
And we rule with him now.
Och vi regerar med honom redan nu.
We believe this by faith.
Vi tror detta i tro.
And we know that all things in this world work together for the good of God's people.
Och vi vet att allting i denna världen verkar till det bästa för Guds folk.
To have that promise from God is better than to have all power to do things the way you'd like to do them.
Att ha detta löfte från Gud är bättre än att ha makt att göra allt det som vi själva vill hitta på.
If we could rule the whole world,
om vi kan regera hela världen,
we could not be sure that we would always do everything right because our knowledge is limited.
Så kan vi inte vara säkra på att alltid handla rätt, för vår kunskap är begränsad.
But if we know that we have the promise of God,
men om vi vet att vi har Guds löfte,
that everything that happens in this world is going to happen for our good,
att allting som händer i denna världen händer oss till godo,
that's really better than having a right to say what shall happen tomorrow.
Då är det förvisso bättre än att ha den rätten att kunna bestämma vad som ska ske imorgon.
And he has certainly made us kings right now.
Och han har förvisso gjort oss till konungar redan nu och just nu.
And a Christian who knows what he has in the Savior who washed us from our sins in his own blood.
Och den kristen som vet vad han har i frälsaren som har tvättat oss rena från synderna med sitt eget blod,
certainly does not need to look ahead to some future kingdom where he will have all rule over his enemies here on this earth.
Han behöver förvisso inte se fram emot ett kommande jordiskt kungadöme där han ska få ha världslig makt att regera och förtrycka fiender.
And to say that the kingdom of God is still in the future.
Att säga att Guds konungadöme ligger i framtiden alltjämt.
As is said by the social gospel theologian,
som sägs av de teologer som predikar socialt evangelium,
and by the millennialists,
och som sägs av kiliasterna,
is certainly not in keeping with the very first verses of this book.
Det är inte harmoni ens med denna sjätte vers i första kapitlet.
The Savior is described further in verse 7.
Vidare beskrivs frälsaren i vers 7.
There it is said that he comes with clouds.
Där heter att han kommer med skyar.
And this obviously is a reference to his second coming.
Och det är en hänsyftning på hans andra ankomst.
The millennialists generally say, see, this proves that everything that comes after this must come after Jesus comes again to establish his visible kingdom.
Kiliasterna, de säger att vers 7 är bevis för att allt det som nämns efter vers 7 måste då hända efter hans återkomst med skyarna.
If you want more, take a look at the overview of the book that you have before you.
Men se då återigen på den här överblicken som du har på det blad vi har delat ut.
You will notice that at the end of almost every section you have a reference either to the last judgment or to the end of the world.
Ni ser då att i slutet av nästan varje avsnitt så talas det om domen eller världens ände.
So if we say that this is the second coming of Christ,
så om vi påstår att här handlar det om Kristi andra ankomst,
then we will have to say that after this second coming there will be another coming at the verse at the end of section 2.
Då får vi säga att då blir det ytterligare en ankomst efter slutet på slutet av sektion avsnitt 2.
And section 3, section 4, section 5, section 6 and section 7.
Och att det återkommer en tredje, fjärde, femte, sjätte och sjunde gång, därför att det omnämns ju i slutet på eller i varje avsnitt här.
And anyone who simply reads what is here.
Men var en som helt enkelt läser vad som står.
We'll see here nothing more than a reference to the fact that Jesus is coming again.
Ser här ingenting mera än just ett påstående om att Jesus ska komma tillbaka.
Not to establish a thousand-year reign on this earth.
Inte för att upprätta tusenårigt kungadöme här på jorden.
But as we say in the creed, to judge the living and the dead.
Utan som vi säger i trosbekännelsen, för att döma levande och döda.
And so John says that every eye shall see him.
Och därför säger Johannes att varenda allas ögon ska se honom.
And all the tribes of the earth shall mourn because of him.
Och alla släkter på jorden ska jämra sig till följd av honom.
The words that John uses here to describe Jesus,
de ord som Johannes här använder för att beskriva Jesus,
are words that Jesus used to describe his own coming when he was on trial before Caiaphas.
Är de ord som Jesus själv använde för att beskriva sin återkomst när han stod inför Caiaphas.
You remember then he told Caiaphas and the Sanhedrin.
Han sa ju till Caiaphas och till stora rådet,
that the Son of Man would come in the clouds of heaven.
Att människosonen ska komma med himmelens skyar.
And in chapter 24 of Matthew's Gospel.
Och i kapitel 24 i Matteus evangeliet,
Jesus says the same thing.
Det säger Jesus detsamma.
That the Son of Man will appear in the clouds of heaven.
Att människosonen ska uppenbara sig på himmelens skyar.
And then he also quotes the last words that John quotes in verse 7 here.
Och så citerar också Jesus de ord som Johannes här använder i slutet av vers 7.
All the tribes of the earth shall mourn because of him.
Alla släkter på jorden skulle jämra sig vid hans åsyn.
The last words used to describe Jesus are words that are spoken by Jesus himself.
Och de sista orden som här används för att beskriva Jesus är ord som Jesus själv använder.
He says, first of all, I am Alpha, the Alpha and the Omega.
Han säger först, jag är Alpha och Omega.
I think you all know that Alpha is the first letter of the Greek alphabet and Omega is the last letter of the Greek alphabet.
Jag tror att ni alla vet att Alpha är det grekiska alfabetets första bokstav och Omega det sista.
So what Jesus is saying is, I am the first and the last.
Så vad Jesus säger är, jag är den första och den sista.
And the beginning and the end.
Begynnelsen och änden.
And he often uses exactly those words to describe himself in the book.
Och han använder ofta just de orden för att beskriva sig själv i denna bok.
It is interesting also that John says that these words are spoken by the Lord, God the Lord,
Herren Gud.
Herren Gud.
Det är också intressant att notera att Jesus säger att dessa ord är sagda av Herren Gud.
The words that are translated that way in the original Greek are kyrios.
De ord som är översatta här med Herren Gud är det grekiska kyrios.
Hoteos. Which is the standard translation in the Septuagint, the Greek translation of the Old Testament, for Adonai Elohim.
Och det är de ord som den gamla grekiska översättningen av gamla testamentets hebreiska använder för det namn som är övernamn, alla namn, alltså Herren Gud eller Jehovah Adonai Elohim.
This is the word that the Jehovah's Witnesses always insist is the real name of God.
Jehovah är alltså det namn som Jehovas vittnen påpekar är då Guds verkliga namn.
And the Jehovah's Witnesses, as you know, also deny the full deity of Jesus Christ.
Men det tokiga är ju att de samtidigt förnekar Kristi gudom.
They say this name belongs only to the only true God.
De säger att detta namn hör bara samman med den enda sanna guden.
But it is clear from the context here that it is Jesus Christ who is speaking to John.
Men det är helt klart av sammanhanget här att det är Jesus Kristus som talar med Johannes.
And yet Jesus Christ says that my name is Yahweh or Adonai Elohim.
Och Jesus säger klart här att hans namn är Yahweh eller Adonai Elohim eller Jehovah. Det namn alltså som är över alla namn.
And thus it is clear again that here is a clear evidence of the deity of Christ against the argument of the Jehovah's Witnesses.
Här i vers 8 har vi alltså ett klart vittnesbörd om att Kristus är Gud. Han är sann Gud och det tvärt emot vad Jehovas vittnen.
And again, Jesus describes himself in the same way with the Father. God the Father is described in verse 2-4.
Och på samma sätt som Fadern beskrivs i vers 4 beskrivs Sonen.
And finally he calls himself the Almighty One.
Därför att det heter ju han som är och som var. Och slutligen så kallar han sig själv för den allsmäktige.
That word, that particular word that is used here, is also very interesting in the light of the translation of the Septuagint.
Och det grekiska ord som här översatt med den allsmäktige är också mycket intressant om man ser hur Septuaginta översätter den hebreiska gamla testamentet.
This word is regularly used in the Septuagint to translate the Hebrew expression, the Lord of hosts.
Man använder det grekiska ord som finns här för att översätta uttrycket härskarornas gud i gamla testamentet, alltså Herrens gud Sebaot.
And thus Jesus again claims for himself a name which belongs to God himself.
Alltså gör Jesus själv här anspråk på en beteckning som används om den som har skapat allting, Gud själv.
In verses 9 to 11, John gives us the historical background.
I vers 9 till 11 ger oss sedan Johannes den historiska bakgrunden för detta brev.
We should read that in Swedish, and then we have made it.
Jag, Johannes, eder broder, som med eder har del i bedrövelsen och riket och ståndaktigheten i Jesus, jag befann mig på den ö som heter Patmos för Guds ords och Jesu vittnesbörds skull. Jag kom i andehänryckning på Herrens dag och fick då bakom mig höra en stark röst likt ljudet av en basun. Och den sade, skriv upp i en bok vad du får se och sänd den till de sju församlingarna i Efesus och Smyrna och Pergamus och Thyatira och Sardes och Philadelphia och Laodicea.
Yeah, a few more minutes in there. All right. Now, John says that he's on the island of Patmos.
Johannes säger att han är på Patmos.
The island of Patmos is an island just off the coast of Asia Minor, not far from the city of Ephesus.
Ön Patmos är inte så långt ifrån staden Efesus. Det är bara en bit ifrån kusten, Migrations kust.
Ephesus is here, the island of Patmos is there.
Det är inte så långt från Rhodos förresten. Patmos är här, alltså Efesus är här.
It is said that when you stand on a high hill on the island of Patmos on a clear day, you can see the city of Ephesus.
Det sägs att står du på en hög höjd på en Patmos och en klar dag, då kan du se staden Efesus där så.
John says that he was on the island of Patmos because of the word of God and the testimony of Jesus Christ.
Och Johannes säger att han var på en Patmos till följd av Jesu vittnesbörd och Guds ord.
This must mean that John was there because he had been sent there by the Roman government as a punishment for preaching the word of God.
Det betyder att han hade skickats dit som bestraffning av den romerska makten därför att han har predikat Guds ord och Jesu vittnesbörd.
So he was separated from the people whom he loved.
Så han hade alltså skilts ifrån det folk som han älskade.
For he was pastor of the church in Ephesus during the last years of his life.
För han var ju kyrkoherde i församlingen i Ephesus.
And this is orden av sitt liv. This is an interesting thing to keep in mind when we get to chapter 21.
Men det är viktigt att komma ihåg när vi kommer till kapitel 21.
There John says that in the new heaven and the new earth there is no more sea.
Johannes säger att i nya himlen och den nya jorden det finns inte mer något hav.
The sea was the thing that separated him from his friends.
Havet var det som skilde honom från hans församling, hans vänner.
But in the new heaven and the new earth there is no such sea anymore that can separate us from those whom we love.
Men i den nya himlen, den nya jorden, finns det inte någon sådan sjö eller hav som skiljer oss ifrån dem som vi älskar.
And I think there we have it.
Ja, där kan vi göra paus.